Vad sa du, Johan?
Jo, jag har köpt en cykel då.
Nice. Elektrisk cykel eller sån apostlahästar manövrerad fot?
Du känns inte som en elkille, Johan.
Alltså, jag skulle väldigt gärna vilja ha en elcykel. Och jag skulle vilja ha en fin, trevlig elcykel. Men det blir väldigt dyrt med elcykel. Och jag har inte riktigt behovet, känner jag, utav
en elcykel. Du bor ju längst upp från en uppförsbacke. Är inte det motivationen man behöver för el?
Ja, men det är också en uppförsbacke. Och hälften av gångerna som jag cyklar i den så är den nerför.
Ja, det är sant. Det är lättare åt det hållet än andra.
Och alltså, det hade varit superlyxigt och jättehärligt. Men jag har, alltså de ställen jag ska cykla till då, det är ju exempelvis jobbet. Den jobbet är ju 2 kilometer bort, nedför hela vägen, så lite uppför då, andra hållet. Vilket, men då vill man ju hem. Man behöver inte ha, så länge det inte uppför till jobbet, det hade känts betydligt jobbigare. Mm. Så att jag har stött och blött tanken, och det hade varit väldigt trevligt med en elcykel, och jag har framförallt tänkt på det nu när vi har en 1-åring i familjen, att det hade varit skönt att kunna att inte behöva känna att det ska vara jobbigt att ta sig ut och cykla. Att känna den här känslan av att man har medvind hela tiden hade ju varit supertrevligt. Men jag kände att nej, jag får avvakta med det. Så det blev ingen elcykel den här gången. Det kanske blir det framöver när man behöver dra iväg med såna här cykelvagnar och man ska ut och handla och annat på cykeln. Men i nuläget så fick det bli en helt analog apostlahästarcykel.
Du känns ju som en sån här lite så här cargo bike kille på något sätt, med sån här 2 hjul fram, stor träkärra.
Ja, där, ja, men en sån Christiana cykel hade jag jättegärna tagit också. Alltså,
de är dyra.
De är dyra, och de, alltså, det är ju också ganska otympligt om man också ska förvara dem någonstans i stan. Det är, så här, det är bökigt. Man blir inte populärast i cykelrummet när man ska knö in den och folk ska behöva lyfta sina cyklar över den här cykeln. Alltså, man är heller inte superpopulär i trafiken och på ganska så här smala cykelbanor och grejer. Det märks när folk med sådana cyklar tar sig från en punkt i stan till en annan. Det tycker jag. Och det är fine. Alltså, det ersätter ju troligtvis en bil för många av dem som liksom använder den. Jag tycker det är helt, helt fine. Och det säger liksom någonting kanske om hur infrastrukturen ser ut i liksom våra städer, där det där blir ett problem. Det där, vi har liksom inte byggt, vi har ju knappt byggt städer för cykling överhuvudtaget i någon större mån, och vi har framförallt inte byggt det i en byggt infrastrukturen, tycker jag, baserat på att folk ska ha lastcyklar och sådär. Så att det är liksom ett lite hönan och ägget problem. Det kanske bättrar sig av att fler har sådana här cyklar och att sådana cyklar liksom används i samhället i större utsträckning. Mm. Ingen sån heller, tyvärr.
Det är ingen som förbjuder dig att skaffa fler cyklar. Det är ju en känd sak bland cykelköpare. Att om man väl börjat, det är som är tatueringar, när du väl börjat.
Och hörlurar.
Och hörlurar.
Ja.
Och jag har alltid sett framför mig att jag ska ha 3 cyklar.
Jaha. Oj, du vet
redan innan
vad du ska fylla för luckor.
Ja, men jag skulle gärna vilja ha en snabb hybridaktig cykel då, som man kan, inte riktigt sporthojscykel, men lite så vardagssporthoj. Man är så här snabb, lätt, väldigt trevlig och gemütlig att bara cykla fort på. För det är kul att cykla fort. Och sen så skulle jag väldigt gärna vilja ha en cykel som är lite så kvällscykel, helgcykel. Man sitter lite upprätt på och cyklar till Slottsskogen här då i Göteborg och har med sig en flaska vin och en picknickkorg. Det gör man liksom inte på sin hybrid- och racercykel, utan det gör man på sin helgcykel. Och sen då såklart en lastcykel för de tillfällen man ska handla stort eller handla tungt. Eller köra barn till dagis eller skola eller till vänner och sådär.
Alltså, i mina öron så låter det som att den här lastcykeln är den du ska ha när du ska till Slottsskogen.
För att få med sig redigt med vin.
De 2 andra cyklarna kan man ju säkert packa i den.
Ja, exakt.
Så behöver man liksom inte bestämma innan man ger sig hemifrån vad det är för typ av cykel man ska göra.
Det är väldigt sant.
Men då är lastcykeln liksom ute här. Vilken av de här 2 andra cyklarna var det du... Vilken slott var det du fyllde den här gången?
Alltså vi har ju pratat om det här lite grann off show, och jag har ju varit väldigt, väldigt, väldigt sugen på en Nishiki Pro BLT, som är någon sån trevlig, ser väldigt trevlig ut, hybridcykel som har en rem istället för kedja. Ser supernice ut. Precis min typ av cykel. Skulle otroligt gärna vilja ha en sån, har jag känt länge.
En sån blev det inte.
En sån blev det inte. För jag kastades in i ett hål tack vare YouTubes algoritm som då och då kastar lite så cykelrelaterade videos mot mig. Antagligen för att de vet att jag är lite så inte intresserad av cyklar, men tillräckligt intresserad och tillräckligt nyfiken på cyklar att ja, någon gång i månaden eller någon gång så här i kvartalet så slänger de dit en liten cykelvideo och så hoppas de att jag biter på den. Och det gjorde jag. Och vi kan nog länka till den i show notes. Och den här cykelvideon var inte en sån klassisk cykelvideo som YouTube brukar slänga på mig. Där de pratar om fina, fräsiga cyklar eller liksom gamla, ibland gamla cyklar som han har putsat upp och bytt ut lite komponenter på och sånt där. Det här var en video som visade hur cyklar i Amsterdam är bättre än hur pendlingscyklar i Amsterdam är bättre än pendlingscyklar på alla andra ställen på jorden. Och varför de är bättre. Och ja, man kan ju se den här videon. Jag är fruktansvärt lättköpt när det kommer till såna här saker. Fy fasen vad jag är lättlurad. Så jag kände, jag bet på det här med hull och hår. Och det som jag egentligen säger här är att det är positivt att cykeln är tung. Så det är positivt att det är en tung stålram. Det är positivt att den är ganska billig. Det är positivt att man sitter upprätt. Och det är positivt att den har en öppen ramlösning. Det som vi kulturellt här brukar kalla damcykel. Och det är positivt att man liksom kan packa tungt på den. Och det är positivt att den har rockskydd bak på bakhjulen. Att den har cykelkorg. Att den har, att den har allsköns sådana rena bekvämlighetsanordningar. Inbyggt lås, exempelvis i ramen som sitter fastmonterat och sådär. Den typen av grejer. Och det kom liksom som en lättnad för mig, det här. För jag kände att, herregud, jag köper det här absolut till punkt och pricka. Jag vill ha exakt en sån här cykel. Så jag började leta efter lite så Amsterdam-cyklar, om det fanns någon återförsäljare till dem, för de cyklarna här i Sverige. Och det verkade finnas lite ställen då som skeppade dem runt om i Europa. Men så kände jag att jag vill ju bara ha en vanlig, egentligen det enda jag vill ha är ju en helt vanlig bara damcykel. Så att jag gick med ut på...
Paus lite här nu bara.
Mm.
Du äger ju en cykel sedan tidigare.
Ja.
Som jag tycker uppfyller suspekt många av de här kraven.
Allt utom damcykeldelen, va?
Precis, den inte damcykeldelen och... Alltså den började också bli lite gammal och rosslig, min gamla stålhästen. Så att jag stod väl lite grann mellan antingen liksom putsa upp den och göra den till något trevligt. Men jag ville ändå komma, dels så vill jag kunna ha en cykelstol eller en barnstol på cykeln. Och där blir det lite jobbigt när den har liksom en stängd ram. Väldigt mycket trevligare med en öppen ram där så man kan liksom stiga in och ut ur den och inte behöver liksom sparka huvudet av, eller sparka hjälmen kanske då av barnet när man ska upp på den. Så att jag har liksom gått nu då från den här Nishiki Pro BLT då som kostar 12-13-14 tusen till att ha bara köpt en Monark Karin för begagnat. Med ett par tusen. Så att där är jag. En domcykel, stålcykel med sån kjol / rockskydd bak med inbyggda lampor. Allt shit. Supertrevligt. Jag blev ju såklart toklurad. Jag betalade alldeles för mycket för den där. Och så fort jag cyklade därifrån och kom rundade ett krön så hoppade bromsen av när jag cyklade. Alltså jag av... Det här kanske inte ämne i sig vid något tillfälle, men jag avskyr ju att köpa saker och ting begagnat, framförallt fordon. Jag har fruktansvärd otur, tycker jag mig.
Du har inte haft helt tur när jag tänker efter.
Och jag har börjat inse att det här kanske inte har någonting med tur att göra. Jag tror att det här har någonting med mig att göra. Jag har kommit till den insikten, men fy fasen vad jag avskyr att köpa saker begagnat. Jag vill ju gärna, förutom när det är från folk jag känner, då vet man hur väl omhändertagna de är och man vet att de här, det kanske finns en social faktor här som gör att den här människan inte vill lura mig på pengar. om man önskar liksom vara vän i framtiden. Vilket jag tycker är trevligt då när man köper saker från vänner. Men att köpa saker från främlingar på Blocket och annat, ja, åh, jag har svårt för det alltså. Och nu sitter jag ju här, nu är jag ju blålurad på det här. Men nu har jag köpt en cykel i alla fall. Okay. Och det första jag gjorde med den här cykeln var att cykla in till en cykelreparatör här i Majorna. Kanon. Lite om lite business också.
Bra för dem. Nu är det ju som så att en annan i den här podden har gått och köpt en begagnad cykel. Den personen har faktiskt provat att köpa en begagnad cykel av en kompis. Magnus, hur gick det?
Kul att du tar upp det, Jesper. Nej, men det... Ja, den här cykeln som vi pratar om. Du vet ju mer vad kvaliteterna på den var.
Ja, jättebra cykel.
Jag har ju en känsla av, det var ju du som ägde den från början. Jag har ju en känsla av att du inte köper skräp, Jesper. Och så tänkte jag även med denna cykel som du erbjöd mig för ringa peng, tyckte jag. Inklusive två nya däck också som jag fick. Jag kom 1 kilometer ungefär på den. Sen så lyckades jag trassla in hela växelföraren och kedja och allting i bakhjulet. Så att jag verkligen knycklade sönder hela infästningen till växelföraren där på något vis. Och fick bära cykeln hem igen. Och så frågade jag dig. Va?
Vilken motion du fick ändå?
Ja, vilken bara motion jag fick. Det var nog mer. Jag kom ända bort till Eklanda någonstans. Säkert 2 kilometer fick jag gå med den här skrället på axeln. Så frågade jag dig lite snällt om du vill ha tillbaka den. Gärna gratis. För att jag vill inte se den mer. Alltså, nu skeppar jag inte tippen. Men ja, jag har gjort det misstaget, Johan. Jag brukar heller inte köpa, nu ska jag inte säga fordon, men framförallt inte cyklar begagnat. Och men vi är vänner, Jesper, ändå, tycker jag. Du, det var ju...
Jag har ju svurit vid att antingen leverera en fungerande cykel tillbaka till dig eller att betala tillbaka pengarna. Just nu så har jag bara tagit pengar av dig.
Jag vill inte ha den. Vare sig pengar eller den. Det är bra så. Ah. Du har ju fått vad kan man säga? Du har ju fått 500 spänn för att någon skulle göra sönder den. Och sen får du tillbaka den. Och så har du skaffat ett litet socialt projekt att reparera den. Ja.
Men du har inte betalat mer än en typ 2 kronor per 10 meter den har rullat eller något sånt där.
Nej, per meterpriset kunde ju ha blivit ännu billigare, tänker jag. Det var ju min ambition.
Mm. Förlåt, Johan. Vi högg ditt ämne här, men man ska inte summa summarum. Köp inte, tro inte på vänner alla gånger heller.
Nej, det kanske är en bra lärdom i det här. Cynikerna i oss. Men jag har i alla fall köpt en cykel och det blev inte alls en sån cykel som jag hade tänkt och egentligen ingen teknik relaterat alls. Men summan av det här och slutsatsen man kan dra är väl att det alltid går att lura mig. Så det kan man göra. Jag betalade gärna dyrt för nöjet också.
En positiv sak här är ju att du fortfarande har kvar den här tredjedels tårtbiten av cyklar till en Shiki Pro BLT. När andra
det är väldigt, suger på. Det är väldigt sant.
Eller faller på. Grymt. Men det här går ju bra idag.
Så mycket ens... har vi aldrig pratat om cyklar, tror jag, i den här podden.
Nej, men det är också det. Man vet inte alltid riktigt vad som har hamnat i show och utanför show. Så när någonting händer så får man nästan ta upp det i showen utifall att man har tagit upp det innan. Så folk får closure. Att vilken typ av cykel Johan landar i till slut. Det är för somliga väldigt, väldigt viktigt. Jag var väldigt nyfiken.
Jag med.
Det var överraskande, men jag är inte heller förvånad. Jag vet inte hur, det är en väldigt konstig känsla att försöka brottas med.
Det var lite klassik Johan ändå på något sätt.
Ja, men ändå lite så.
Mm. Jesper, jag ser att du förmodligen ligger bakom nästa försnacksämne som vi har. Det står eljakt. Har du börjat att jaga lågpris-el på något sätt i ditt hem, Jesper?
Ja, Det kommer inte vara någonting som pågår i all evighet, det är jag ganska så säker på. Men jag bytte till, vi har haft med Tibber som sponsorer tror jag för några år sedan. Så det kan vi väl ha sagt, och de är inte inblandade i det här just nu. Men jag har bytt till Tibber som elleverantör. i samband med att jag skaffat en elbil. Och det är mest då för att då kan jag liksom styra det lite smart att den laddar bilen när priset är som lägst. Och den sköter det automatiskt. Och i Tibber så kan jag då se timpriset för el. Mm. Och nu har det nästan blivit lite av en sport så där att säga, oj, vad är elpriset per timme idag? Men packa diskmaskinen, men starta inte den förrän om 3 timmar eller någonting. Så ställer man på diskmaskinen med timer, för det har vi på den, så startar den. Och så gör det lite snabb matte. Okej, om jag, för då var priset jättelåg, 6 öre per kilowatt eller kilowattimme. Jag kommer aldrig ihåg vad som var, men ni vet vad jag menar. Tänkte, okej, hur mycket sparar vi? Jag googlade upp så här, vad är snittantalet diskmaskinsdiskar på ett år? Det är 250, och så här, grovt räknat. Och vad en diskmaskin drar på ett program ungefär. Okej, om vi kör alla dem på den prisnivån. Om man liksom alltid försöker matcha det perfekt mot och stå bara snittpriset på el över hela mars. Kan ni se hur mycket man tjänar?
Du kanske tjänar 70 spänn?
Ja, någon hundring skulle jag tippa på.
Städade risningar. 119 kronor om man kan hitta det här låga priset som dök upp. Och jag känner omedelbart, kul. Inte värt att hålla på så här och jaga det här för 119 spänn. Det kostar mig förmodligen mer i tid och sömn och planering än att behöva liksom jaga det här. Visst, det här kan jag göra för alla prylar om jag vill. Men det har liksom blivit en lite rolig grej för att det är kul att ha koll på. Så här. Och så har jag en sån här mätare som sitter i elskåp, så jag kan hela tiden se konstant förbrukning. Så nu har jag äntligen fått svar på så här, vad heter det som man torkar handduk på? Hur mycket drar den? Handdukstork, så är den, precis. Vi har sånt, så då kan jag liksom prova, bara titta på, trycka på den, se, ja, då gick den upp så här 30 watt, och så jag slår på den andra, så går den upp 30 till, och så slår man av den. Den är liksom väldigt responsiv, jättefräckt. Och så har ju Tibber koll på vad som, i och med att jag också har kopplat upp den mot värmepannan, bilen är separat, så den vet vad som drar ström, så den kan kategorisera det. Men det blir liksom lite roligare, för nu det, under påsk så stänger ju många industrier ner. Och folk tar det lite chill och de, jag vet inte, kanske inte diskar lika mycket eller bränner inte lika mycket el i alla fall. Vilket gör att elpriset sjunker väldigt mycket. Och då här för några dagar sedan så blev elpriset minus. Det är en väldigt trevlig situation för diskmaskiner. Kanske inte så där fasligt dyrt. Det tjänar man liksom 120 spänn på ett år om man är smart. Men bilen, den kan man ju ladda lite större. Det var lite tråkigt att jag redan hade bilen ganska laddad, för annars hade jag alltså kunnat få betalt för att ladda min bil. Och då var jag snacka ekonomiskt ägande. Men jag vet inte hur länge det här kommer att hålla i sig, men det börjar bli lite av en sån. Jag vaknar upp och tittar på telefonen och kollar hur ser elpriserna ut idag. Det är inte ett sunt sätt att förhålla sig till det hela. Men skitcoolt att det funkar så bra. Och att det funkar mycket, mycket bättre än hela det här med att ladda bil. Det är inte så enkelt som någon får det att tro. Jag vet inte ens om det ryms i dagens program. Men det har varit en liten...
Det kanske är en special
sträv uppförsbacke.
Om du har gjort beräkningar på diskmaskinen då, så antar jag att du också har gjort beräkningar på vad det kostar att ladda bilen på de här olika prisnivåerna. Vad kan man liksom tjäna som elbilsägare i sådana här situationer?
Jag har inte gjort några kalkyler på de faktiska siffrorna som jag på elpriserna just nu. Det har varit väldigt höga elpriser den här vintern, tror jag, till och med rekordpriser ever. Men innan jag skaffade bilen så har jag jämfört så här snittpriser och snitttemperaturer, för elbil är väldigt känslig för hur kallt det är ute, hur mycket ström den drar och sådär. Och då kunde jag beräknat på, jag har inte den kalkylen framför mig, men man kommer ner på runt 1 krona milen. Och då är det, man pratar alltid, ja men det är precis som med bensin, man pratar ju alltid, då är det ju under optimala förhållanden. Då får man ju inte så kul gasa som vi gjorde när vi var ute och åkte. Det är väldigt så stillsamt. Men nu,
stäng av all värme och...
Ja, exakt. Men nu är elen jättebillig. Och någonting som man inte kanske ser alla de här kalkylerna, det är ju att det går rätt mycket ström till annat runt omkring. Man vill värma upp bilen innan man kliver in i den. Man vill ha på något sånt övervakningsläge om natten. Det kostar, ja, 15 kilometer. Så att det är rätt mycket så här smygström som rymmer. Men det är fortfarande ganska stort gap upp till vad bensin- och dieselbilar kostar. Och kan jag ladda så man går plus? Det är inte alla dagar man kommer kunna göra det, men man är ändå nere på och nosa på rätt låga priser om nätterna. För det är ju alltid på nätterna det landar. Typ där, klockan 2. Det är coolt.
Mm.
Hela processen med att ladda bil hemma kanske vi ska spara till ett annat avsnitt. För det har varit en uppförsbacke, trög uppförsbacke som inte egentligen är helt, helt löst. Men det var inte bara att installera, koppla in och så köra. Man fick det att låta så allihop med henne.
Ja, och det där tror jag är lite intressant. Alltså, intressant för mig och jag tror att för många av våra lyssnare att du som nybliven elbilsägare, relativt nybliven husägare och har ett smart hus och så ställs du inför de här utmaningarna då med att skaffa egen laddstation hemma. Så att jag tror att det är säkert många som går i den typen av tankar och vill höra lite reflektioner kring det. Så att den skulle jag vilja följa upp på, Jesper. Det är ett annat avsnitt.
Då ska jag ta det då. Men vi kan också passa på att tipsa om, nu har jag inte numret här, men lyckligtvis så är ju inte det här livesänt, utan vi har ju chans att träda på det här lagom tills det släppt. Men det finns ett avsnitt av podden Bilar med sladd som handlar om just det, liksom en special om att ladda hemma. Den är lyssningsvärd. Den håller fortfarande. Så den lägger vi med som en länk i show. Sen kan man ju tycka att elbilar ska vara smarta och moderna och jättefräcka och ligga i framkant. Nu visar det sig att den här bilen är inte så smart som jag kanske hade hoppats på. Och att appen ligger lite efter. Och det blir väldigt tydligt att jag vill att den här bilen ska vara varm klockan 7 på morgonen. Då måste jag ju gå upp innan 7 och trycka på den. Jag kan inte bara sätta alarmet och kliva på in i bilen. Volvo och Call och många märken har ju kunnat sätta en schemaläggning för när bilen ska bli varm. Här går ju inte det. Och då tänkte jag, det här, alltså, Tesla har ju funnits rätt länge nu, men de har inte löst det här, så då får man ju se om det finns andra vägar. Då finns det ju ett inofficiellt API som någon har liksom bakåt knackat hela vägen. Och har man API och behov, då frågar man Johan, hur svårt är det för dig att ta det in i min bil? Och ja, det löste ju du.
Det visade sig att det var ganska, ganska smidigt ändå. Alltså, jag förutsatt att jag har ditt användande med lösenord såklart. Så var det ju smidigt. Men det där ska vi nog kunna ha lite roligt med, det där API-et, tror jag. Jag är ju väldigt nyfiken. Alltså, man kan ju göra saker genom API-et. Typ sätta igång bilen, stänga av bilen, sätta på värme. Och, alltså, allt egentligen det som Tesla gör från sin app kan man ju också göra via det här API-et då, som någon har utforskat hur man ska använda. Det här är ju som sagt inte något officiellt API någonstans. Så att man... det är folk som har kikat på vilka webbrequests som appen skickar och så bara gör man samma sak som appen. Och det där ska bli kul och labba lite med. Vi har fått inloggning på plats och möjlighet att liksom lista bilar som är kopplade till det. Mitt problem är att jag inte har någon sån här bil. Så att jag kan ju liksom inte testa det här själv. Så jag, Jesper
måste... Du kommer att testa på min, men du får gärna berätta innan testerna påbörjas, så jag vet.
Ja, man är ju väldigt nyfiken på så här. Kan jag antar att Tesla har någon slags failsafe att man inte kan stänga av bilen om den rullar. Men jag vet inte.
Det hade man ta reda på.
Vågar man skicka en webrequest som stänger av bilen?
Finns det någonting som egentligen som stänger av den bilen då? Mer än att du sätter den i typ park mode?
Ja, inte från där man... Det finns liksom ingen off-knapp i appen. Och jag vet att bilen... Nej, det är ju park och kliv ut. Sen så stänger den ju ner sig i ett läge. Jag vet inte om
det finns. Det är väl det läget kanske då som man kan aktivera. Men... Ja, det är väl lite sådana saker som kvarstår som vi behöver reda ut och testa. Och någon gång så behöver man väl testa det här i nära en faktisk bil. Så att då får jag komma ut till dig, Jesper.
Ja, du är så jäkligt välkommen. Nu börjar vi lösa min att jag får värme. Nu börjar behovet här. För varje dag som går så minskar ju behovet av en varm bil klockan 7.
Just det. Så att i stort sett så har jag till november på mig. Att lösa det här, det är ju kanon.
Ja, men tänk
då är min pappaledighet slut, så att då kommer jag inte ha någon tid till sådana saker.
Men dessförinnan ska ju AC:n vara på klockan 7 på morgonen, bilen ska vara sval.
Just det. Just det.
Kanske man kan använda samma anrop.
Just det, sätter bara istället för true för heating så sätter du false.
Exakt. Invert.
Kanon, jag kan såna grejer.
Gånger alla temperaturer med minus ett bara. Så.
Ja.
Så
att man, ja, ja.
Ska vi... Så det ska bli kul i alla fall.
Ja, det ser vi fram emot. Och världen av... det finns rätt många appar som utnyttjar det här API-et. Och ingen av dem ser ju varken bra ut eller är särskilt användarvänligt. Men kostar väldigt mycket. Där finns ju motivation att göra något lite enkelt och nice också.
Ja, och alltså, jag förstår ju här att man bygger den här typen av appar om man är tekniskt kunnig och tekniskt bevandrad för att lösa problem som man tycker att man kan lösa som inte är löst på officiell väg. Men att Tesla-ägare där ute vågar använda de här apparna. För man ger ju folk, dels så ger man ju den här tjänsten, den här appen, ens Tesla användarnamn och lösenord. Det kommer man liksom inte undan om man ska logga in. Så appen och tjänsten har det, för det finns liksom inte någon OAuth eller någon annan möjlighet för en apptillverkare att bygga en app så att man inte ser användaren och lösenord. Gör man en Twitter-app exempelvis och går mot Twitters API, så om man använder en tredjeparts app exempelvis Tweetbot, så är ju aldrig Tweetbot ens användarnamn och lösenord till Twitter. Utan man skickas ju vidare till Twitter och så loggar man in via Twitter. Och sen så skickar Twitter den tillbaka via en speciallänk som Tweetbot tar emot. Så får den en token som är en hemlig token. Och det är liksom den som agerar som ens användarnamn och lösenord sen. Som man kan ta bort access till om man skulle vilja som användare. Och så att inte Tweetbot längre kan komma åt ens app. Men den typen av grejer finns inte här. Utan det enda sättet för en att logga in, det är att faktiskt ge en tjänst som man inte vet vem som har skapat eller varför man har skapat. Ge den tjänsten, ens användare och lösenord, till ens ganska dyra och värdefulla bil. Men
och det här också, måste ju försäkringsbolagen känna till nu, att det är det första de kollar om du har någon av de här tjänsterna.
Gör de det verkligen? Har de den kunskapen, tror du?
Ja, men någon, alltså hela deras business går väl ut på att inte betala ut pengar.
Absolut.
Så jag tänker, de har anlitat folk som har tagit reda på, det måste ju ha förekommit att Tesla försvinner. Sen är det ju säkert inte kanske på den här så vanligt att det är på det här sättet, men att det här finns.
Ja, men alltså överlag, det är ju, du kan ju se genom det här API-et. Så länge någon har loggat in, och även om man då inte säger att då man skulle inte bara skulle få ditt användarnamn och lösenord, utan att det skulle finnas ett officiellt API så att man inte såg användarnamnet och lösenordet. Det faktum att man ändå har en sån här token som gör att man kan styra bilen gör ju att dels kan man se vart bilen är någonstans. Dels är det inga problem att när man har sett vart bilen är någonstans öppna bilen, stänga bilen. Så det är inga konstigheter att hitta bilar som är anslutna till den här tjänsten. Kika in, köra dit, se vart de är någonstans. Kika in, se om det finns något värdefullt. Öppna upp bilen, plocka det man vill ha och låsa bilen. Om man skulle vilja.
Det känns enkelt med dina garageportar, Jesper, som alltid står öppna dessutom.
de har skött sig hela året.
Har det?
Ja.
Ja, det är bra.
Och då, alltså, har man ju inte ens räknat in det att folk kan hacka de här databaserna. Alltså det är en sak att de här apparna eller de här tjänsterna inte gör de här sakerna själva. För det är inte, alltså på något sätt, man får väl ha någon slags good intentions här. Man får lita på att de här apparna och tjänsterna är byggda för att liksom lösa de här problemen. Att de i sig själva gör inget konstigt. Men det är inte omöjligt att tänka. För baserat, och det här nu med, baserat bara på hur de här apparna som ser ut. Du har skickat ett par skärmdumpar, ett par exempel, Jesper. De ser inte superpolerade ut på ytan. Vilket ibland då kan få mig att tänka att om de inte är så polerade på ytan, så kanske de inte heller är liksom polerade på baksidan. Att man inte har putsat insidan av sitt bilbygge. Om man inte har putsat utsidan. Och det finns säkert möjlighet att hacka sådana tjänster. Såna databaser, alltså de databaserna då måste ju innehålla alla de här tokens. Kan man komma över dem på något sätt? Och så finns det inget officiellt sätt från en Tesla-app att revoka access till sin bil. Det enda sättet man kan göra det, tror jag nu, är att byta användarnamn och lösenord. Så är det nog inte helt omöjligt att folk kan komma över de här som då kanske man inte borde ge access till sin bilnyckel, blir det ju egentligen.
Så att, jag ska byta lösenord. Jag vet ju minst en som har tillgång till mitt lösenord.
Så det är väl en lite sån word of caution, tror jag. Om man inte har funderat någonting, kanske, om man har en Tesla och använder någon av de här apparna där man liksom anger sitt användare och lösenord för att logga in och inte har funderat mer på det, så kan det ju bara vara en sak som man vill fundera på. Det behöver inte betyda att det är dåligt, men det finns absolut, jag ser absolut riskmoment i det här, framförallt då när jag har byggt hela den här tjänsten då, som tar ens användare och lösenord och får att skicka det till fignerat formulär som finns på Teslas auth och följer deras auth redirects och sådär och plockar liksom rätt tokens från det. Det är en ganska hackig lösning, men det är kul när det funkar.
18 enkla steg.
Minst. Så in i helskotta många enkla steg.
Fan, jag blir nojig när jag hör sån här grejer. Jag tänker på vad man slänger på. Både du och jag, Jesper, vi sitter ju med en sån här Homey som något typ av nav i det smarta hemmet. Och till Homey finns det ju en ganska stor community som bygger appar och hemmasnickrade integrationer mot tjänster som inte tillhandahåller egna API-er. Och det är klart att i början så var man ju väldigt så här, oj, det finns en Volvo on call integration här. Så den drar man ner och så smaskar man in sitt Volvo ID och lösenord där. Och sen var det något med Verisure och det, alltså, allt testade man ju bara för att se. Och sen så insåg man, nej, det kanske jag inte ska ha det här. Men då har man ju att lämna ifrån sig uppgifterna. Och det tänker jag att det är nog många som gör det, precis som du är inne på, Johan. Att man kastar dem där på allsköns tjänster utan egentligen veta vad, att det faktiskt är liksom inte en, det är inte tjänsteleverantörens öppna API som du lämnar dina credentials till, utan det är någon annan som sitter på dem i värsta fall. Illvillig kanske.
Ja, det krävs en del faith på de här, i de här tjänsterna för att, men det är ju tyvärr så det behöver vara. Det är lite orimligt, och nu kanske jag derailar hela diskussionen här, men det är tyvärr lite orimligt att tänka att alla leverantörer ska bygga för alla liksom aggregerare av, ja, men ta alla de här smarta hemlösningarna, alla tillverkare, det finns inte ekonomi i att utveckla integrationerna själva för allting. Alla ska utveckla allt till alla, och då får man ju luta sig lite mot communityt. Och ja, det här är väl priset man får betala. Man får väl bara försöka, det är bra att ha med sig det. Att det är inte riskfritt. Det är saker som är få saker som är riskfria. Men det behöver man ändå försöka tänka på. Jag vet till exempel att jag har ju kopplat min Nibe mot Homey. Nu är det lyckligtvis så att Nibe ligger ganska långt efter i sin digitalisering, så det går inte att göra så mycket via det inlogget annat än att läsa utetemperatur, innetemperatur typ, och hur varmt vattnet är. Den informationen kände jag inte så här omedelbart. Här kan någon som kommer över den informationen verkligen ställa till det. Det finns nog ett action-kommando att man kan slå på att vattnet ska värmas lite extra snabbt om man är många som ska duscha. Men det är jag ju bara glad för. Då kan man stå lite längre.
Bara de gör det under tiden det är lågt elpris.
Just det. Ja. Det kanske man undrar, man kan göra något flow i Homey som bara begränsar tillgången för hackers till mina non-nefarious actions för att bidra till varmare vatten.
Ja, eller bara begränsa tillgång till varmvatten under hög elpristid.
En enkel lösning är att se till att wifi är av länge elen är dyr. Då kommer de inte åt
perfekt.
Någonting, eller? För att elen perfekt. Är av. Elen är dyr, bara rakt av. Ingen el. Det blir bara el när det är billig el.
Perfekt. Mm.
Nej, ska vi ta oss, vi har inte ens kommit in i ämne här, men det är ju så trevligt med försnack ibland, och det har vi lärt oss den senaste, ja, förra avsnittet, att eftersnack och försnack, till och med där kan man ha roligt om man har något att prata om. Feedback follow-up lyser ju lite tomt i denna veckan, vilket känns skönt när vi ändå har dragit över tiden lite så här. Så jag vet inte, kanske jag ska sluta tjafsa och bara jingla oss vidare.
Sagt och gjort. Jag har gått i funderingar och varit, och vi kommer tangera kanske lite grann ditt Homey-ämne där, Magnus. Men Ni har ju båda NASAR hemma exempelvis. Jag har faktiskt vår gamla slashat Mac Mini som vi drog in pengar till för en det något tillfälle som vi hade som inspelningsdator under slashat tiden. Den står och puttrar på här hemma hos mig. Den fick ett nytt liv här från att du hade haft den hemma hos dig, Jesper. Som står som en liten hemmaserver och gör lite allsköns grejer. Så jag är lite nyfiken på hur, om ni har någonting hemma som körs på era NASA exempelvis, eller på datorer i hemmet, eller på servrar någonstans i molnet, som är lite så självhostade egna tjänster. Kontaktsynkar, eller någon filsynk, eller backup-skript, eller vad ni använder era pryttlar till, är jag väldigt nyfiken på att höra. Och Magnus, du är ju ute efter en ny NAS.
Mm, stämmer bra det.
Vet ju vi som har lite sådana bakom kulisserna information om dig.
Just det. Det stämmer. Jag har ju snöat in mig på Synologies NAS-serie. Jag vet inte varför. Det var egentligen den första liksom, riktiga NASen som jag hoppade på. Och insåg att det här... den mjukvaran, DSM heter väl den, som ligger på Synology NASA, den tyckte jag var rätt så trevlig att arbeta med. Och det fanns på samma sätt som vi pratade om Homey innan, så finns det en ganska stor community som bygger applikationer som du kan installera på den här NASen. Så det följer jag ju för. Och nu har jag tagit mig igenom två Synology NASar och den sistnämnda jag har nu någon... jag tror att den måste ju vara 5-6 år gammal. Något sånt där. Men den börjar bli till åren kommen. Och jag upplever att prestandan i den inte riktigt håller med. Det beror naturligtvis en del på riskarna. Men man vill ju också till exempel kunna köra sin... jag har ju en egen hostad installation av Plex Media Server. Och har egentligen alltid haft för alla PDF-filer som jag vill titta på. Och den är trött numera på att köra på direkt på NASen, så att jag har kört den på min iMac istället, själva mjukvaran. Och häromdagen så sålde jag faktiskt av min iMac, min 27-tums iMac som jag har haft i 4 år nu. Och så startade jag upp Plex på min Apple TV och vi skulle browsa lite foton som var tagna och insåg att nej, just det, den servern är inte kvar. Mediet är kvar. Så då sparkade jag upp mjukvaran på Synologyn och insåg att hur trött den var. Och att det kändes som att det var knappt stöd för en sån gammal hårdvara längre. Så med det sagt, jag är på jakt efter en uppdaterad Synology. Men det enda jag använder den till egentligen, det är Time Machine Backup på mina mackar. Och för just Plex Media Server då. Sen har jag ju lite ambitioner av att kunna köra virtuella maskiner till exempel. Jag skulle ju gärna vilja köra någon Windows-maskin virtuellt för att labba lite med automationsplattformen Power Platform som vi kör på jobbet. Och det går ju väldigt smidigt att få en utvecklarlicens privat som inte kostar någonting ifrån Microsoft. Och då har det varit trevligt att kunna köra en lokal maskin där man kan köra lite desktop automation också för att automatisera, lägga sig mjukvaror i Windows helt enkelt. Så det är väl ambitionen att ha en sådan Synology som jag faktiskt kan köra virtuella maskiner på. Så det är min nästa sikte.
Kul. Jag vet att vi har snackat lite löst också om att du är nyfiken på typ docker och lite sådana typer av tjänster också för att köra virtuella maskiner blir det väl i någon form. Men är det något där som du har specifikt tänkt på som du är sugen på att liksom köra igång hemma som man kan låta tuffare?
Nej, jag tror jag kan docker alldeles för dåligt för att veta vad ryms inom docker. Det får du jättegärna berätta för mig, Johan, för att jag känner bara att det är samlingsnamn. Du kan slänga egentligen vad som helst i en docker. Så känns det för min del.
Ja, det är precis så. Det är ju egentligen bara virtuella maskiner som man ganska enkelt kan beskriva i små textfiler att den här virtuella maskinen vill jag att när den spinner upp så ska den ha installerat, eller den ska redan vara en färdigbyggd image som ska innehålla de här paketen och den här mjukvaran och kanske den här extra grejen, och den ska bygga min egen applikation här på det här viset, och sen ska den lagra alla bildfiler som man skickar till den på den här volymen exempelvis. Och okay. Så kan man liksom sätta upp sådana enkelt och dela med sig av till andra och sådär. Så det finns ju, ja, man kan ju göra i stort sett vad man än vill kunna göra som ens går att tänka sig att man vill ska kunna göra på en dator, går ju att göra via Docker, skulle jag säga.
Då kommer jag säkert stötta på det i en eller annan form, tänker jag, när jag väl får tummen ur och köper mig en ny.
Spännande.
Jag gillar hur du säger att det är liksom som att man kan göra vad som helst. Det är liksom att säga till en äldre person som frågar, men vad ska man ha dator till? Ja, men du kan göra vad som helst. Jag tänker att det är lika oinspirerande för den som inte vet hur det funkar. Så, ja, men vad betyder det då? Vad som helst? Liksom, det är inte tillräckligt specifikt.
Nej, och det är väl det som är lite problemet kanske med då, alltså det är ur ett utvecklingsperspektiv och liksom en möjlighet att drifta och sjösätta servermjukvara, så använder man ju Docker i väldigt stor utsträckning. Men jag ser också då att det används för att skeppa sådana här saker just som man ska liksom själv hosta. Och framförallt hemma då, särskilt när Synology och så har ganska bra stöd för att kunna spinna upp sådana små Docker-images. Så vill man köra exempelvis, jag har ju kört Homebridge hemma som är en sån mjukvara för att ge prylar HomeKit-stöd som annars inte har HomeKit-stöd, det som jag inbillar mig att ni använder HomeIn till mycket. Den mjukvaran kan man ju välja att liksom köra på en dator om man vill, men jag tror också att de skeppar en färdig Docker-image som man liksom kan spinna upp. Så då är det en färdig virtuell maskin som man egentligen bara kan starta igång i någon runtime som har Docker-stöd. Så då ingår det ju en virtuell maskin i den Docker-imagen som har precis alla de sakerna installerat i sig som den här mjukvaran behöver. Så att det är de Python-paketen som kanske då Homebridge behöver, eller de här Node-paketen som de behöver, så har den allt installerat och liksom går att köra och blir då isolerat också i stor mån mot liksom, på grund av att det är en virtuell maskin på det viset, att det blir isolerat från liksom host-systemet. Så även om det skulle finnas då säkerhetshål och säkerhetsluckor i den mjukvaran, så behöver inte det betyda att man kan komma åt liksom resten av servicerna som körs på en dator eller på en server. Ja, det här är ju väldigt förenklat, så att folk som kan Docker behöver inte höra av sig till mig och berätta hur fel jag har kring allt det här. Jag vet att det här
är... Du känner till alla fel du sa.
Ja, det är en väldigt, väldigt förenklad version. Men det är liksom ett sätt att sprida och dela med sig utav virtuella maskiner som har liksom färdiga paket och färdig installation.
Det är på den här nivån det måste förklaras för att vi ska förstå. De måste förstå det.
Jag hoppas att folk förstår det. Och har man bättre förklaring. Och har man bättre förklaringar så får man jättegärna dela med sig av det i feedback-formuläret.
Härligt, får vi lite feedback.
Men Jesper, du kör också en gammal NAS hemma. Har du saker som liksom tuffar på, eller är det backup och mediacenter för din del också?
Jag har ju också en Synology NAS som har stått här nu i 9 år. Det vet man ju, för att sista siffran är ju året på den. Jag har en 1512, så 2012 skaffade jag den. Och den har fått lite nytt liv senaste tiden. Jag har kört en del, när jag fick den, det är ju här som man sa, så testar man alla de här fotostations och movie station, och jag provade även Plex server, men den orkade inte med och sådär. Och sen dess har den liksom varit mer av en fillagring, ren fillagring med lite sådana synkar för att bara göra backupper av det som finns på NASen också. Jag hade till exempel sånt hade massa studiodiskar som kopplade till mina datorer, så tänkte jag, men jag använder inte allt det här, men jag vill ha tillgång till det. Då flyttade jag det till NASen och så körde jag allting direkt på interna hårddisken, och tänkte jag, men det räcker inte bara att den ligger på NASen, det finns ingen sån offsite. Då hade den här cloud-synken som då kan köra med till exempel Backblaze B2 bucket, så ligger den och tuggar över lite studiematerial, och så ligger det lite nästan i det närmaste cold storage att lagrat där. Det är inte självhostat såklart, men det är ungefär det den har gjort i en herrans massa år. Tills du Johan, det här började faktiskt med att jag i den här podden förklarade att jag har sålt massa saker. Inklusive en Apple TV som jag inte hade någon användning för. För att smart TV:n i min nya LG-TV håller så pass hög kvalitet. Sen kom ju då ett brev på posten där i samband med att du hittade en länk, Johan, om att de har gjort en uppdatering som gör att de börjar ohämmat spela reklam i LG:s store. Och att du liksom inte kan opta ut av tracking på TV:n. Och då blev jag så här riktigt osugen på att ha internetanslutning till TV:n. Men då var man också Apple TV-lös. Så då var man lite fast, tänkte jag. Då ska jag sura över det här och se om man kan hitta någon lösning. Och i samband med det så vet jag inte om det var du eller någon som tipsade om det på nätet. Att man kan köra Pi-hole. Som är någon sorts... ja, alltså om du fick docker fel nu, Johan. Så ska vi se hur fel jag får Pi-hole. Men det blir som en sorts egenhostad DNS. Som man kan skicka TV:n via... Man strutar datan igenom den och sen kan den se till att blocka allt sånt här trams som man inte vill att LG-TV:n ska kunna hämta eller skicka.
Och Pi-hole kan man ju exempelvis, är ett ypperligt exempel på saker man kan installera med en docker image eller genom docker.
Ja, och det var så jag gjorde. I docker-applikationen på Synology så tänkte jag, man kan väl bara skriva Pi-hole så dyker väl den upp och så var det bara att ut och köra. Och man behöver göra ett par små. Det finns ganska bra med tutorials för det mesta som har med Docker att göra. Särskilt den typen av images. Så när man, det är inte många saker. Man behöver bara se till vilken port man vill ha den på. Vilken typ av rättigheter, vilken mapp den ska läsa eller skjuta mot. Och sen starta upp. Jag vet inte vad jag gör 50% av tiden. Utan får liksom förlita mig lite på att guiden har rätt. Men så här långt har det funkat väldigt bra. Så den spann upp och tänkte, men vad finns det mer för roligt? Jo, då hittade jag Tesla Mate, som är en egen hostad logger för allting som händer via API. Och tänkte, det känns ändå säkert att lagra det på sin egen NAS, förutsatt att den är säkert liksom skyddad. Och då körde jag in den som en Docker image, och till den finns det ett till bibliotek. Jag vet inte om det har exakt med Tesla Mate att göra, eller om det är någon helt separat som heter Grafana. Som använder den här datan för att visualisera. Som man får upp en massa dashboards kopplade till. Så allting från charges, hur den laddar, var den har varit. Du som har tjänstebil, Magnus. Vad heter det när man behöver dokumentera?
Körjournal kanske?
Ja, precis. Allt sånt. Och kartor och live-data. Man kan se vad bilen är. Och hur mycket som helst. Så det var väldigt roligt och peta och trixa med där. Så det ligger och rullar där, fungerar alldeles superligt. Och kör jag mer självhostad? Jo, jag testade faktiskt, för jag fick tipsade av en kollega, Home Assistant, som är en sorts hostad variant till Homey. Den fick jag också in, ganska enkelt att få in, men jag kan inte säga att det var särskilt användarvänligt, inte i Homey, i Homey-världen. Det var inget av det jag hade hemma fanns stöd för rent konfigurationsmässigt, så jag behövde hitta alternativa sätt. Det var inte riktigt lika straightforward att lägga till stöd för Cubino-switchar eller andra enheter. Så den ligger där och tuggar, men jag har inte gjort något användbart av den än så länge.
Jag tänker på Home Assistant. Om vi tittar på vårt gäng, du och jag, Jesper, vi är ju homies, och Johan, du är ju lätt Home Assistant. Där är det ju, jag tänker det är... Det är kommandprompt, kommandprompt först, liksom. Det trivs du.
Den länken var lila i Google.
Du har varit där och
där har man tydligen varit innan.
Ja, men jag kände att den hade en tydlig Johan. Här skulle Johan ha roligare än vad du och jag... Du skulle få mer gjort där än jag och Magnus, kände jag. Spontant. Så det var jag... hostar själv i hemmaserver, fast jag vet ju också, nu har ju du står slashat servern hos dig, säger du, och så har du en gigabit upp och ner.
Ja, jag men
det tror jag tänkas på. Du kan hitta på för roligt där. Ja, någon är, vad har du, Johan?
Jag kör ju också likt Magnus faktiskt Plex i stor utsträckning på den här servern. Dels så kör jag lite videomaterial, gamla DVD:er och annat som jag har haft liggande som jag har dratt in på den här. Och dels så har jag faktiskt börjat köpa en hel del musik. Jag vet att vi snuddade vid det här förra veckan, men börjat köpa en del musik igen, digital musik. Och det hamnar faktiskt genom Plex också. så kan jag spela upp den musiken sen då genom Plex. Jag lägger också över den i heter iTunes in the cloud. Kan det heta så? Kan det vara, känna, det känns 2009, tillräckligt 2009, va, för att det ska kunna vara sant.
Finns den fortfarande? Heter den så?
Ja, jag vet inte om den faktiskt heter så, men funktionen finns fortfarande, att man kan lägga till lokala filer och så hålls det liksom i synk i hela ens musikbibliotek och sådär mellan enheter. Så att då har jag liksom använt Plex lite grann som ett mediacenter. Dels kan man ju koppla då Plex till Sonos så att man kan köra musiken lokalt och köra den då från Sonos via Plex. Och ja, det fungerar väldigt, väldigt smutt hittills. Och dels så använder jag, jag har insett att ska jag ha en server hemma, jag är också lite nyfiken på en NAS, men jag måste nog, i alla fall så som mitt liv ser ut nu, så måste jag nog ha en Mac-baserad server hemma. Så att den här Mac Mini funkar ganska bra för det. Och det är främst för att Apple är ganska kassa på integration med andra operativsystem än sina egna när det kommer till att backuppa och ladda hem foton. Nu börjar de ju faktiskt nosa lite grann i och med att de har öppnat upp för att exempelvis kunna föra över bilder till andra tjänster. De har ju lagt upp ett gränssnitt för att kunna föra över alla ens foton från Apple Photos exempelvis till Google Photos. Det tycker jag är skitbra. Så jag hoppas att de också kommer kunna, att man också kommer kunna komma åt det här kanske från Linux-server eller annat, eller att de skapar något slags API för att hämta hem bilder från deras molntjänst. Men just nu i alla fall så använder jag Mac Mini också då, som den enda datorn som har en disk stor nog att alltid behålla alla kopior utav, och hela bildbiblioteket, och alla drar hem alla bilder i full upplösning och alla redigeringskopior och sånt där som skapas upp.
Jag gjorde, så
den använder det.
Jag gjorde det vi gör allra bäst, live googlade Johan under pågående show.
Ja, bra.
Hamnade på Reddit som man gör ibland. Mm. Och en tråd om att du kan backa upp ditt iCloud photo library till Synology via en Docker image.
Åh, där ser man.
Jajamän. Jag hade ju tänkt att jag skulle försöka sälja på dig min gamla här, men den löser ju inte Dockers, så att då sprack ju den teorin.
Ja, det är tråkigt.
Ja.
Sen tycker jag det är lite roligt, visst det är NAS i alla här, men det är också något lite, jag tycker det är väldigt skönt och lite roligt att använda en Mac som server. Det är ett gränssnitt som jag är bekant med. Jag tycker om att det är liksom en ren och skär Unix-miljö som man kan använda liksom på de sätt som jag är vana vid att använda. Det kan man säkert sätta upp på NASen också, men jag har aldrig haft en regelrätt NAS hemma, så att jag har liksom inte behövt ta tag i det där. Så jag är nöjd med den här Mac Mini hittills, och skulle den här Mac Mini försvinna idag så skulle jag nog nästan känna att jag skulle behöva ersätta den med en M1 Mac Mini av något slag, tror jag.
Ooh.
Men ja, hittills har den funkat väldigt bra i alla fall. Så att, och jag tycker ändå den här, för det som jag behöver göra på den här, så mäktar den här med, även om den har ganska många år på nacken vid det här laget. Så att det känns kul. Men jag hade ju önskat att det kanske fanns någon riktigt bra lösning för backup av bilder där. Så att jag får väl utforska lite grann hur det ser ut, det stödet, och om det faktiskt är så smidigt som det verkar där. En av fördelarna när jag kör det lokalt är att jag kan dra hem bildbiblioteket och också köra Apple Scripts också där mot bildbiblioteket för att exempelvis kunna köra batch eller köra cronjobb för när det ska exporteras vissa album och sådär till vissa fil, till ja, vissa mappstrukturer och annat som jag vill kunna köra. Så det kör jag liksom på Mac Mini. Men det skulle man säkerligen också såklart kunna lösa genom ett annat system. Men då inbillar jag mig när det är saker som ska försöka interagera med ens foton, att de, i och med att de då inte kommer ha tillgång till bilderdatabasen, så kommer de inte heller ha koll då på vilka foton som är favoriserade och vart de är tagna kanske och sånt där, om inte den metadatan följer med.
Nu blir jag lite intresserad här, Johan. Så sitter du och gör såna här saker? Sitter du liksom... Det gör du. Du sitter och bygger såna här cronjobs och lägger upp scheman för hur du ska backuppa prylar hit och dit.
Ja, Men det är ju sånt, alltså det är väldigt lätt att göra sånt när det är sånt man gör typ på jobbet, så är det väldigt, alltså så här, då är det lätt när man säger att jag skulle behöva ha den här, att den här körs så här, varje tisdag klockan och så, okej, men jag drar upp det som en service här då, okej, jag skulle behöva att den interagerar egentligen med bildbiblioteket där, ja, men det har ju Apple Script-stöd, så att, ja, då kan jag köra det, om jag skriver det hela skriptet då som plockar ut alla favoriserade bilder från senaste månaden, så kör den sista månaden, ja, lite sånt. Ja, men det är saker som, alltså det funkar ju bara för mig, för det är ju bara jag som har just det här behovet som det här skriptet ska göra. Men det är ju det som jag tycker är trevligt med fullfjädrade datorer, att man kan ju göra så att de gör det man vill, när man vill det.
Ja, ja, absolut. Jag försöker bara förstå behovet, alltså utifrån jag då som enkel vanlig iCloud-användare, som bara backar upp alla bilder. Och visst, tar jag bort dem så försvinner de efter 30 dagar. Jag är med på det. Men du gör någonting annat.
Nej, men exempelvis, jag vill kunna ha... Jag tar ju en jäkla massa bilder. Jag vet inte, det här har vi ju diskuterat innan. Men jag har 70 000, tror jag, eller 80 000 bilder i mitt bildbibliotek. Alltså, många av de bilderna, jag skulle nästan kunna drista mig till att säga att det är 99,9%. Jag vet inte hur många nior jag vill slänga på, men vi kör en nia då. 99,9% är ju inte bra foton. De behöver jag nödvändigtvis inte backuppa. Jag vill ha dem, och jag vill att de ska synka, så jag vill ha kanske en backup på dem. Men jag har liksom också ett behov, tycker jag, av att de övriga fotorna som jag tycker är bra, alltså de fotorna exempelvis i bilderappen då, som jag har favoriserat, de vill jag också ska ligga på ett helt vanligt filsystem, sorterade i årtalsmappar och bara lite fint och prydligt. Jag kommer liksom aldrig använda dem eller behöva titta på dem. Men jag skulle kanske exempelvis, så som du sa, att man kan titta på bilder genom Plex. De kanske man skulle kunna lägga upp på Plexen, så kan man alltid använda typ PS5-an eller en Apple TV eller någonting för att liksom gå in och titta på de fotorna eller sätta upp dem som någon skärmsläckare eller någonting. Men typ den typen utav grejer tar jag. Men då vill jag ha liksom de här albumen, eller de här albumen som har den här namnkonventionen, de vill jag ska flyttas över till den här, eller kopieras över hit och döpas på det här viset och läggas här på det här sättet. Och så.
Ja, men det är bra. För nu kommer vi dit där jag gillar. Nu beskriver du behov som du har, och det gillar jag. då känner jag att här, då försöker jag hitta motsvarigheten för hur jag kan applicera det här. Jag behöver ju en ny NAS, alltså, så är det ju bara. Jag tror att då händer grejer. Magiskt. Helt magiskt. Det är som när jag köpte en Raspberry Pi första gången. Ja, jag vet inte vad jag skulle ha den till. Jag installerade väl någon sån här Plex-server på den, tror jag faktiskt. Att jag
gjorde. Det är din Hello World eller Doom-grej. Vad var det den idag? Raspberry Pi?
Den ligger i en låda här någonstans. Jag tror att det var modell 2B eller någonting, så att den har några år på nacken också. Ungefär lika gammal som din NAS, tror jag, nästan, Jesper.
Ja, men fast något den kan göra.
Jag tror de senare Raspberry Pi, tror jag för mig att de nu har hårdvarustöd också för Plex, för hårdvaruencoding och deepcoding.
Är det så?
Kolla Magnus så ögon nu glittrar de till.
Det är nog värt att spana in, men jag vet att det snackades en hel del om det under hösten här, för att jag satt ju den båten att jag förut, innan jag fick den här Mac Mini då, körde en Raspberry Pi, och den mäktade inte riktigt med på vissa ställen, men då var det tal om att det skulle komma stöd för hårdvaruencoding och decoding på det där, och det skulle lösa alla mina problem, bedyrades det. Så att, det kan vara värt att kika på om man går de tankarna, eller har en Raspberry Pi liggandes. Det händer ju titt som tätt. Jag har en hel del Raspberry Pi liggandes.
Förvånar mig inte alls, Johan.
Men ska vi också passa på att fråga lyssnarna, är det några uppenbara sådana low-hanging fruit av hemmahostade grejer som man borde utforska i det här sammanhanget, så ta er till empodonteknik.se feedback, eller feedback uppe i menyn där, knappa, låt oss veta. Ja, nu när man har sett ljuset, alltså min NAS, jag har till och med börjat byta diskar i den här, så att den är verkligen inne på nu, ja, andra andningen på den, nu tycker jag om den igen.
Alltså jag tycker det finns någon tjusning i det här att typ ha självhostat typ kalender och kanske kontaktsystem och lite sådana saker hade varit trevligt också att börja komma in med. Jag kör ju några sådana tjänster på en av VPS:erna som jag kör. Men att komma igång och börja det är liksom lite, de är lite för kritiska också de där tjänsterna, vilket gör att om saker och ting tokhavererar så vill man ju gärna ha datan kvar, och man är ju ganska beroende av, eller jag är väldigt beroende av att exempelvis min kalender ska funka. Kontakterna kanske inte, det kanske inte rör sig lika mycket liksom i mitt kontaktflöde, men jag vill ju att min kontaktdatabas ska funka också. Men det kanske inte är lika kritiskt där att saker och ting ska kunna läggas till eller tas bort om den skulle vara i något slags read-only-mode ett tag eller bara hostas offline liksom hos klienterna. Så att den typen av tjänster hade varit rolig, tycker jag, att köra själv hostat.
Alltså, jag vet inte om vi gräver oss alldeles för djupt ner i detta nu, men det här är också en grej jag inte förstår. Varför vill man själv hosta en kalender? Det finns ju jättebra lösningar för det.
Ingen annan vet ju hur man gör, uppenbarligen. Men det är kanske inte annat mina kalenderrelaterade problem senaste tiden.
Så länge man bara håller en enda plattform liksom, så funkar det ju. Ska du börja blanda något?
För min del så känns det mycket som att det är ägandeskapet av data som jag tycker hade varit... Jag hade gärna sett en framtid där saker och ting inte enbart hamnade i liksom 3, 4 eller 5 stora, gigantiska, globala företags datasilos. Inte för att jag gör någonting uppenbart fel med den här datan. Men alltså, det är ju privat, personlig och känslig data. Jag hade gärna sett att det fanns en rörelse som liksom stod emot hela den här dataharvestandet som de här företagen gör, där man liksom samlar på sig all den här datan. Och visst, alla de här företagen gör inget dåligt med den här datan just nu. Vissa gör dåliga saker med den nu, men gjorde inte dåliga saker med den förut när de skapade tjänsterna. Och för de här företagen förändras ju titt som tätt, dels i ledarskikt men också i så här affärsmodeller och annat. När saker och ting slutar funka så behöver de liksom byta miljö. Så att vissa saker som, och framförallt då som jag tycker liksom ändå är så här personliga, privata, så här vilka man har som... Vilka som är i ens kontaktbok tycker jag är en ganska känslig data. Det är ju liksom vilka som jag... Dels så är det ju vilka jag hör ihop med. Vilka som är mina vänner, vilka som är min familj och sådär. Det kan ju tjänster liksom ändå få på andra vis. Men också den datan jag lägger till i min kalender och exempelvis min kontaktbok, den tillhör ju inte bara mig. Jag har ju data, och jag har ju lagt in din persondata exempelvis i min kontaktbok, Magnus. Där ligger ditt födelsedatum och e-postadress och telefonnummer och adress. Och det är ju inte superkänslig data. Kanske sprider den till andra tjänster också, den typen av data. Men ja, det är just liksom den sammankopplingen och den, att det sker som standard hela tiden. Att den sammankopplingen görs. Det är väl det som jag hade sett framför mig, att man skulle kunna köra de här sakerna lokalt. Och jag tycker det är tråkigt att det inte finns, och jag hoppas att vi kanske får bra tips på bra mjukvara och bra tjänster som liksom gör det här enkelt. Men hittills har det i alla fall inte funnits några produkter som folk har kunnat köpa som bara löser alla de här sakerna. Det skulle ju nästan kunna vara inbyggt i ens router, att man kör liksom någon självhostad, lite sån sak, så att det liksom tillhör familjen eller tillhör hushållet eller sådär. Just den typen av data. Så där ligger väl för mig lite grann varför man skulle vilja självhosta den här typen av saker. Just för att det inte rent slentrianmässigt bara ska hamna hos alla de här storföretagen som redan har en jäkla massa data. Och som sagt, man väljer ju de företag som man litar på. Men saker och ting kan ju hända med dem också.
Mm. Absolut. Jag tänker på det här med routers och för det finns ju routers som erbjuder en del lokal funktionalitet, precis som NASA kan erbjuda att ja, vi sköter din DHCP-server eller vi sköter din LDAP-server eller vad det skulle kunna vara. Men just backup-delen av det där, den kan vara ganska bristfällig i min upplevelse just när det kommer till routers. Man lägger mycket tid, jag lägger mycket tid på att sätta upp min reservationslista i DHCP-servern och liksom statiska tilldelningar och port forwards och grejer. Men jag kan aldrig plocka ut någon backup på det där och ha i den i någon typ av öppet format för att återställa in det på någon ny enhet. Det känns inte som att det på något vis existerar. Så det upplever jag att en router, om vi pratar om en hårdvaru-router nu, Johan, är inte rätt typ av pryl för det.
Ja, det är mycket möjligt, men jag hade nog liksom, jag hade ju gärna sett, och för min del är det kanske inte för min egen skull, men utan det, jag hade ju gärna sett att det fanns någon lite global rörelse som byggde de här produkterna. Det kanske skulle vara en egen liten dosa som är typ Raspberry Pi i storlek som man liksom kan sätta någonstans, som har ett väldigt trevligt gränssnitt som liksom bara kan sätta upp de här sakerna. Det kräver, man kan ju sätta att de kan få lite så här, det kan ju vara just lite fillagring, lite möjlighet att synkronisera filer, lite möjlighet att dela med sig filer till andra, lite möjlighet att sätta upp en kontaktserver, en kalenderserver, kanske en mailserver om man skulle vilja, kanske typ en sån här Matrix-klient som chattserver om man vill ha liksom en chatt för hushållet eller sådär. Just att liksom ta de här sakerna och göra det enkelt att drifta de här sakerna hemma, att produktifiera det på ett sätt som gör att fler människor kanske får upp ögonen för att aha, det här är bara att de här tjänsterna som körs på någon annans dator är faktiskt bara appar eller webbtjänster som körs på någon annans burk. Det är liksom inte något magiskt av att någonting ligger i en serverhall någonstans, förutom att det kanske kan erbjuda fler nior utav uptime. Men det går ju faktiskt att bara drifta de här hemma, och just nu är det ju det är ju ett litet projekt att göra det där, och man behöver vara lite kunnig, och man behöver ha lite tålamod, och man behöver ha vara kanske lite alert om saker och ting skulle strula, och det är saker som man som är väldigt kritiska för att ens hushåll ska fungera. Men jag hade liksom gärna sett att det fanns den typen av produkter. Och idag är alltså NAS är väl en sån grej. Du kan ju säkert köra alla de här applikationerna som jag talar om. Kan man ju säkerligen spinna upp på en Synology utan problem. Och det kanske till och med finns förinstallerat.
Jag håller på att spinna upp en sån på en Synology just nu utan problem.
Perfekt. Men det kanske är, alltså just NASar känns inte riktigt som, ur ett marknadsföringsstrategi så känns inte det riktigt som prylen folk vill ha i sitt hem om de inte liksom har ett behov. Det känns också kanske som en dyr pryl, och en pryl som kan göra väldigt mycket mer än de sakerna, eller i alla fall väldigt mycket kraftfullare. Någonting, en NAS kanske snarare är någonting som man vill växla upp till efter att man liksom har haft en sån här ingångspryl då, eller ingångsbehovet täckt utav en enklare och billigare pryl. Så att det är liksom bara en fundering som jag har haft, och det finns inget egentligt självändamål med att självhosta alla de här sakerna mer än att tycker jag hade varit skönt att inte bara slentrianmässigt få över det till för över all den informationen till andra tjänster eller till andra företag.
Är det så man tar sig till eftersnack?
Ja, men det är det. Jag funderade på om jag skulle peta in något här, men jag kände att jag vill testa lite saker på NASen. Den har verkligen fått nytt liv. Men jag kanske ska testa först och återkomma sen.
Vi har ändå en feedback. Lite nya diskar kan rädda en gammal NAS som är 9 år gammal, Jesper.
Jag får se om de kommer fram. Beställ från Amazon.se. Skicka till Jesper i Nödinge. Det blir väldigt spännande.
Ah. Jag fick ett julkort en gång som var skickat till Magnus i det gula huset och ortens namn.
Ja, det är inte
det. Är bra.
Det är snyggt att du har fångat. Alltså om du kom fram, det måste du ha fått. Annars hade du inte känt till, jag tänker. All right. Nu har vi då lite eftersnack här. Jag har en utmaning. Jag behöver er hjälp. Och då menar jag inte bara Magnus och Johans hjälp. Jag behöver er hjälp och lyssnares hjälp. För jag har problem. Det är så att jag en person i min omedelbara närhet, vi kan kalla henne sambon, men ni får kalla henne vad du vill i det här sammanhanget. Den har blivit med Mac i samband med byta av tjänst. En person som är uppvuxen i en Android, Windows-miljö och fnyst åt Apple-världen ordentligt. Det var en stor del av hur vi ens... Första vi sa till varandra, vi var bara fnös åt varandras val av plattform. Så började den här romansen. Men nu har hon ju då fått köra Mac. Hon fick en MacBook Air med M1-chip i. Och tyckte det var ju trevlig dator att få på sin arbetsplats. Hon reagerade inte riktigt på samma sätt. Och nu har hon ju kört med den här i, vad blir det, två månader kanske. Och det går inget bra. Och jag känner att jag har inte alltid rätt svar på sak. För att det är ju vissa saker som skiljer en Mac från en Windows-dator. Och de är ibland lite svåra att komma över. Och ett par av de sakerna som kommer upp regelbundet och ofta är bland annat att det inte finns någon delete-knapp på de vanliga. Då måste jag inte ha ett extended tangentbord från delete-knapp. Och det går att komma åt med funktion, backspace, men det räcker liksom inte. Delete-knappen är en viktig knapp. Får jag bara kolla med, när befann ni er mitt i ett ord eller mitt i någonstans så började delita framåt snarare än bakåt? Eller är det sån som duttar in och sen... Eller rättare sagt, ni läser igenom en text ni har skrivit och sen ser det där är ett stavfel. Var ja. Sätter ni markören då?
efter bokstaven jag ska ta bort. Så att jag använder den vanliga...
Johan sätter före.
Du kör den, Johan.
Ja, men jag håller med, vi kan kalla henne då, din sambo. Det där var en av de sakerna som jag stödde mig mycket på också när jag bytte till Mac. Jag är nog också en sån människa som gärna sätter markören före det, den bokstaven jag vill ta bort. Och sen trycker delete. Oklart varför. Alltså, när jag säger det så låter det ju himla ologiskt. För som du är inne på, man har ju skrivit saker. Det är ju oftast de man vill sudda bort. Så man vill ju sudda från där man är oftast och bakåt och inte framåt. Men väldigt, väldigt, väldigt ofta är det så att jag har behov av... eller inte längre. Och nu när jag har det så sitter jag liksom oftast i kodeditor och annat och kör typ så här Vim-bindings. Och då... Då löser man de sakerna på annat sätt. Jag kan helt klart relatera till den känslan att man vill kunna delita det.
Jag sitter i vårt show notes-dokument nu och testar hur jag bara känner efter hur jag brukar göra. Jag använder nog ganska mycket pil och shift för att markera det som jag vill ha bort. Och liksom använder bara, håller in shift och så bara markerar det som ska bort i så fall. Sånt händer ju.
Med skift muspekare eller skift pil eller hur?
Skift pil. Och så bara, ja, så ställer markören efter det tecknet eller före och så bara shift och så pil i rätt riktning så att säga. Och så det nya tecknet. Det löser ju hennes problem.
Jo, men sätter du markören efter tecknet och sen skift pilar?
Ja, eller före, det är vilket som, tänker jag.
Nej, men det är vi försöker lösa.
Hur jag gör.
Provklicka lite. Ja, jag ska inte fastna på varenda en av de här. Men, den här delete-knappen har ju avsaknaden snarare har kommit upp vid flera tillfällen. Att högerklick inte är standard default enablat är också lite problematiskt. För det är rätt mycket funktioner som gömmer sig bakom högerklicket. Det har vi aktiverat. Jag tänkte att den här tvåfingertappen fungerar ganska bra. Men den var för avlägsen en Windows-användare. Så det fick bli till att aktivera det nedre högra hörnet på trackpaden. Men jag känner att det är inte att låsa upp potentialen i trackpaden. Jag förstår att Pauline inte här kan försvara sig just nu. Men det är inte så man ska högerklicka på. Eller ni kanske inte ens aktiverar högerklick. Ni är sådana kontrollklickare.
Nej, men tvåfingerklick.
Högerklick måste man ju aktivera. Jag tycker det är märkligt faktiskt att det inte är aktiverat alls som standard på Mac. Det är något av det första som slår mig varje gång. Jag tror hela tiden, de få gånger som jag behöver liksom installera om en dator eller installera upp en ny, helt ny dator, så blir jag alltid fundersam över att det inte funkar med högerklick. Jag tror alltid att det är någonting som är galet med hårdvaran. Så mycket använder jag högerklick.
Hur ofta klistrar ni in oformaterad text?
Tillräckligt.
Eller förlåt, ni har formaterad text i clipboarden som ni behöver klistra in fast oformaterad.
Ganska ofta, men det är nog för att man har att göra med såna här horribla webbapplikationer, exempelvis som det dokumentet som vi sitter i just nu i Google Docs, som är helt obskyrt och asdåligt på att hantera formaterad text, vilket gör att man alltid måste klistra in med oformaterad text för att någonsin kunna klistra in någonting och behålla sin värdighet i det här dokumentet. Det är väl oftast det där, tror jag, som jag har behovet av att klistra in ordet. Annars så brukar clipboarden bete sig ungefär så. Eller om man har med Microsofts Office-program att göra. Men det är lyckligtvis så behöver jag aldrig röra dem längre.
Låt mig återkomma till Microsoft-delen här. Men nu pratar du klistra in oformaterat. I Google Docs har jag ändå stöd för det, och det använder du deras inbyggda funktion. Macen har inget globalt stöd för att klistra in text oformaterat.
Det kanske inte. Jag använder tredjepartsverktyg för det, tror jag. Jag tror att det ingår exempelvis i Pastebot. Men oftast, alltså jag är ju utvecklare, jag kör ju väldigt mycket plaintext. Så att det som jag har i min clipboard är väldigt, väldigt ofta plaintext och inte formaterad text. Men Pastebot har möjlighet i alla fall att med dels kortkommandon och dels på varje enstaka liksom entry i ens clipboard history. Vilket också, alltså, om man inte har en app, någon app för clipboard historik på sin dator, så missar man något. Det är någonting som alla borde installera. Det borde finnas med som standard också i ett operativsystem, kan jag tycka. Jag tycker det är en sån fruktansvärt vital del av att ha en dator som är superkraftfull framför sig. Och sen ska den bara komma ihåg det absolut senaste du kopierade eller klistrade ut. Eller klippte ut. Ja, för mig är det helt obskyrt att det är på det viset. Men så är det.
Jag ska bara hoppa fram ett par punkter till att det inte finns någon kalender om man klickar på klockan. Då löste jag det genom att gå till Mac App Store och söka på Quick Calendar eller Calendar. Och så tog jag något av de gratisalternativen där. Och då fick jag liksom feedbacken att, men vad då, ska jag behöva installera en app för en sån funktion? Ska inte sånt bara vara inbyggt? Och på tal om här copy-paste-beteendet, här man tyckte också skulle kunna få växla upp till en lite modernare approach i dagens operativsystem. Men jag tycker inte att det är bortom en. Alltså Windows innehåller inte allt heller. Jag tycker inte argumentet håller, men jag tänker att hon bara tar ut sin frustration. Det är mycket frustration som uppstår här. Jag försöker hålla mig lugn och saklig. Det går sådär. Och så har vi också då, jag liksom kategoriserar också Paulina i att hon möjligtvis har ett väldigt obskyrt Windows-beteende. För hon skapar då tydligen ofta filer genom att högerklicka i en mapp och väljer ny fil. Eller att man skapar ny, och sen fanns det väl typ ny mapp där, och sen så har man lite filtyper där under. Och det kan hända att jag har använt någon gång och skapat någon textfil. Jag försökte se om det fanns någon motsvarighet i Mac-världen eller ens som tredjeparts, men det känns som en väldigt märklig. För i min värld så är det också, jag försökte argumentera för att det är märkligt att skapa en fil från tomma intet och sen skicka den till programmet. Det känns som att det inte är den normala följden, men å andra sidan, är det tekniskt möjligt så borde det väl inte vara omöjligt. Kan ni få citera mig på någon vacker? Men jag hittar ingen sorts lösning på det. Men det känns som ett väldigt ovanligt sätt att det är inte det kognitivt korrekta sättet att tänka på det. Okej, jag behöver skapa en Word-fil. Jag öppnar Word och skapar en fil.
Alltså jag har ju inte varit Windows-användare på snart 20 år. Det där är fortfarande en sak som jag kommer ihåg. Nu när du säger det så får jag nästan lite så PTSD från att jag bytte över till Mac där för 20 år sedan. Att det där var en sak som jag stödde mig så in i bängen på. Fy fasen vad jag skapade nya filer genom att högerklicka i utforskan. Jag vet inte om det är något med Windows, men det kan jag verkligen hålla med om. Det störde jag mig som tusan. Sen så slutar man störa sig på det vid något tillfälle. Men det kan jag verkligen relatera till. Magnus, det känns som att du är ju den som är mest Windowsig av oss. Känner du att du har de här problemen också i Windows? Eller är det bara jag och Paulina som gör de här?
Det kanske är en generationsgrej, Johan.
Varje dag?
Men jag sitter ju med Windows lika mycket som jag sitter med Mac varje dag, känns det som. Mac hemma, Windows på jobbet. Jag har aldrig använt den här högerklick skapa ny fil. Någon gång kanske, men jag kan inte säga när senast. Det är jättelänge sedan. Det känns på något vis fel. Ja, man spinner ju upp sin applikation först. Och så skapar man innehållet. Och sen så talar man om vad den ska heta, filen. Jag håller nog med dig i det, Jesper. Det känns bakvänt på något sätt.
Jag använder ju fortfarande exempelvis det beteendet. Även om jag gör det från en app, jag gör det inte genom Finden. Så när jag sitter liksom och utvecklar och kodar så har man ju ändå en filbrowser nära till hands i ens kodeditor. Och där skapar man ju upp filer titt som tätt liksom i filsystemet genom att högerklicka på de appar eller där man vill ha filerna. Det gör jag jämt. Så jag förstår precis frustrationen av att inte kunna göra det på det viset, tror jag.
Men det är väl det här, lite de olika kognitiva sätten att hantera i vilken ordning saker ska ske. Till exempel på Windows, så ska du flytta en fil så har du alternativet att klippa ut den och sen klistra den någonstans. Medan på Macen har du inget klipp ut, men du har ett flytta-kommando som sker i själva klistra in-steget, där du väljer om du skulle klistra filen eller alltså en kopia av den eller om du vill flytta den. Vilket är lite svårt att ta till sig till en början, att det är ett kommando i slutet som gör det istället för att ett i början när man är van vid ett beteende. Samma med den här spara kopia som dök upp i någon av de här Mac-versionerna för en massa år sedan här. Att det blev en dubblett. Ja, nu kommer jag inte ens ihåg det här beteendet. Jag lär mig aldrig riktigt hur den man ska... Är någon som kommer ihåg hur det går till? Man sparar en kopia, så dina ändringar, du kan liksom aldrig göra någonting och sen spara den som en kopia. För skapar du en kopia så sparar den en ny fil från där du är, så du kommer alltid ha sparat över ditt original.
Just det.
Vilket är skitstörigt när man är van vid det andra beteendet från andra hållet. Men jag tänker att baserat på Johan här så låter det lite som att det här smärtsamma saker som inte helt upp. PTSD är ju ändå inne och rör på. Det går inte helt över, men lite över. Tillräckligt över. Mm. Ja, sen är det så här saker som att appar inte stänger sig. Bara stänger man fönster så ska ju appen stängas ner. Så är det ju inte här.
Nej, det är ju skitbra.
Det tycker jag också är jättebra. Varför skulle jag vilja stänga av webbläsaren bara för att jag stänger alla fönster? Ser inte riktigt argumentet för... Men jag vet, det är också... Nu blir det väldigt så badmouthing. Hon kommer från en Android-värld där hon stänger av GPS och Bluetooth och dödar appar i tid och otid. Och när hon är klar med datorn så stänger hon av den och stänger locket. Och jag känner att det där är inte ett man är riktigt van vid i den här världen. Sakerna kan vara på och lämnas i bakgrunden utan påverkan.
Mm. Ja, det är två väldigt olika tankesätt. Jag kommer ihåg när man gjorde skiftet 2007 när jag första gången köpte mig en Mac. Och alla de här utmaningarna som din sambo ger uttryck för, man har ju stött på dem på ett eller annat sätt. Kanske inte det här med att skapa fil från högerklick, för det var ingenting som jag jobbar med. Men det här med att appar inte stängde sig. Man får bara gilla läget. Det behövs inte. Man behöver inte Jesper stänga appar hela tiden. De kan ligga i bakgrunden. Helt okej.
Okay. Det måste vi kunna stryka snart. Jag är den minst Jesper dödar. Nej, men nu ska jag inte heller säga. Jag stänger inte av appar så.
Ja, du får alltid leva med det, Jesper. Ja. Jag tror att det är Tommy. Vi skyller på Tommy. Det är nog han som har myntat detta någon gång.
Något ska man väl bli ihågkommen för.
Ja.
Ja, och sen reagerar jag också på varför är det en liten glad gubbe som indikerar var jag hittar mitt filsystem. Och jag fattar ju att det kopplingen är inte uppenbar, att där kommer åt all filhierarki, dina filer navigerar ditt system på den glada gubben. Men man kan inte heller idag kräva att någon ska komma ihåg eller veta vad som hände på 80-talet för att förstå vad filikonen är. För det är ändå en liten hint tillbaka till hur det alltid har varit. Den signalerar inte filer. Här lever filer på något sätt.
Det var en bildskärm först, va? På en liten Mac-dator med en glad gubbe på skärmen, var det inte så?
Så kanske det har varit. Men gubben har väl varit med i alla fall under hela macOS-tiden och
absolut.
En bit tillbaks innan det.
Mm.
Jag har ju bara alltid associerat den med där finns filer.
Ja, man får lära sig att leva med sånt. Mm. Jag känner inte att vi är någon jättestor hjälp till din sambo, Jesper.
Nej, men att ni inte bara skrattar högt och lågt här, utan att jag tror att hon känner sig stärkt av att åtminstone ha er lite på sin sida. Att det är inte en sömlös övergång, det här.
Men jag tror alltså, det ska man ju komma ihåg, och det är ju framförallt också, det är samma sak mellan Android och iOS. Alltså det är ju två, det är operativsystem som kommer från olika grunder och som beter sig på ganska fundamentalt olika sätt genom vissa under vissa delar. Många saker är liksom lika eller till på ytan väldigt lika, men de beter sig på underliga sätt, tror jag. Man tänker sig, om man är ny till en plattform och alltid är van vid att saker och ting, framförallt om man kanske inte har funderat varför saker och ting beter sig på ett visst sätt på den plattformen som man använder, om man förstår det, att så här, varför har Windows valt att göra på det här viset? Inte bara att acceptera att Windows gör allt, att det här händer alltid när jag trycker på den här knappen i Windows, utan funderat kring så här, varför händer det här? Varför har de valt att göra på det här viset? Kan man liksom se det, så kanske man också kan, då tror jag att det kanske är ett lättare steg att förstå så här, varför vill man göra annorlunda än det? Vilka problem löser man genom att ha gjort det här, just det här beteendet annorlunda mot exempelvis hur det varit innan och så där. Men det är ju två, det är ju absolut olika operativsystem som beter sig på olika vis, framförallt på sån här verkligen paper cut nivå så kan det ju vara skitfrustrerande när man sitter och också då ska få en ny dator och kanske på ett nytt jobb och ska förväntas vara produktiv och inte kan ens skapa en fil.
Exakt, och det tar oss till det sista problemet som jag tror är hennes största problem. Det är att hon är intvingad. Hon jobbar i Microsofts alla program. Det är Teams igång, det är Outlook, nya eller gamla vet jag inte. Egentligen Word, PowerPoint, allt rubbet, hela tjota ballongen. Och Teams, mycket möten och möten i Teams, det är en sån riktig performance killer och batteridödare. Och alla de här programmen är igång samtidigt, det är 1000 dokument som ska kopieras mellan. För när jag tittar på en arbeta, då upplever jag, och det här är ju den enda M1 jag har haft att göra med, det där ser ju ut som en jätteslö dator. Och det kan jag inte riktigt säga, det är inte upplevelsen jag har fått av vad folk har att säga om den här nya datorn. Den ska ju vara rapp, men det är den, jag vet inte, den bara dukar under, ser det som. Jag får så lite gammal snurredisks-feeling på app launches och sånt. Så jag har övervägt om man kanske skulle bara installera om den för att vara på säkra sidan att inget blev väldigt fel någonstans. Provocerande trött ibland.
Mm.
Men det är ju Microsofts fel, tänker jag. Det är märkt. Och mitt, jag får ta med på mig mycket. Att mycket är också mitt fel. Jag väljer att svälja det.
Du lägger in tredjepartsprogramvaror för att lösa alla hennes problem med kalendrar bakom klockan och allt vad det nu är.
Ja, ett par saker har hon fått. Och sen fönsterhanterare, för att det är ju ingen av oss Mac-användare som pratar så högt om att det inte är så bra. Vi bara löser det i det tysta i bakgrunden. Så det har fått det.
Mm.
Oh, nu ska jag sluta hänga ut Paulina mer. Men det finns det säkert, vi kan ju ändå fråga lyssnarna. Det måste finnas folk där ute som har gjort den här övergången, tyckte att den var smärtsam och klarat sig. De står i sådana, ser jag fram emot. Men jag vill såklart också höra de som aldrig, de klarade sig, de tog sig inte igenom. De fick återvända. Det var kul att höra folks transitions från det ena till det andra. Hur har man till det? Även från andra hållet hade jag varit, fast det kanske inte så vansinnigt många Mac-användare i världen.
Jo, men jag har sett många, det har varit många det senaste nu tycker jag som har återvänt till Macen från att under det senaste året eller två åren när liksom Macen har gått igenom, framförallt laptopmässigt, så har det liksom gått igenom en ganska dålig period. Och då var det många, tyckte jag, i alla fall i utvecklarsfären som liksom passade på att, eller de stod inte ut längre och tog språnget till att köra antingen Linux helt fullt ut på laptops eller att köra Windows på laptops, i och med att Windows numera har betydligt bättre stöd för att liksom köra de Unix-verktyg som man kanske behöver om man är en webbutvecklare exempelvis och sådär, som använder mycket av de här Unix-verktygen. Och det tycker jag har varit ganska intressant att se liksom de människorna nu komma tillbaka till Macen. Framförallt kanske drivet då utav prestandavinsterna och sådär med M1, men också det här att det är svårt att vänja sig vid ett nytt operativsystem och mycket saker som man tar för givet i det operativsystemet som man använt under lång tid. Och de konventioner som finns i liksom det operativsystemet som man har använt och varit produktiv under lång tid. Det är svårt att vänja sig vid någonting nytt alltså. Det är tufft. Det är en stor läroprocess, framförallt om man är en bra och duktig användare utav ett operativsystem. Det, då är det mycket att lära sig nytt av i ett nytt operativsystem.
Det har du rätt i det. Tänk på, ju mer liksom power user du är på ett operativsystem, desto mer av funktionerna som är väldigt esoteriska för den plattformen använder man, vilket gör övergången mycket jobbigare. Är man en sån som du klickar på internetikonen och så skriver du in din adress och så klickar du på lösenordsfältet, anger ditt lösenord, loggar in och klickar på länkar och så är det bra så. Så är det rätt lite skillnad. Det är när man börjar göra lite mer, vad ska vi kalla det, power moves som ingenting kommer bete sig som det ska. Mm. Ja, jag hoppas hon kämpar på.
Ja, det får vi hoppas. Mm.
Håll i, håll ut.
Precis. Johan, får du föra oväsen eller hur funkar det?
Tror det. Jag har ju min lilla plastkista här med en fin klocka i. Vi testar.